Vi har börjat en genomgång av Efesierbrevet. Och vi introducerade brevet förra gången som ett av Paulus fängelsebrev, som han skrev från fängelset i Rom, varifrån han också skrev en hel del andra brev. Filipperbrevet, brevet till Filimon, Kolosserna och så detta märkliga Efesierbrev, som vi sa troligen var ett cirkulär brev som inte endast var ställt till församlingen i Efesus utan till andra församlingar i mindre Asien, så att det gick vidare till Kolosse, fortsatte till Filippi, Hierapolis och andra församlingar. Därför att brevet har en ganska allmän karaktär i det att det är inte så fullt av personliga referenser som andra av Paulus brev. Den riktar sig till kristna i allmänhet, skulle man kunna säga. Därför är det genast så direkt till oss som kristen församling här idag. Brevet handlar om storheten i Guds nåd som kommit också hedningarna till del och gjort av både judar och hedningar en kropp i Kristus. De första tre kapitlerna handlar om vår ställning i Kristus, vad Gud har gjort för oss i Kristus. Och på grund av de lärosatser som där förkunnas så avslutas brevet med de tre sista kapitlerna av praktiska tillämpningar av dessa lärosatser. Och det handlar om vår vandring med Kristus. Förra gången gick vi igenom de första 14 verserna som hade rubriken "Vad jag äger i Kristus". Han som har välsignat mig med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och dessa 14 verser specificerar lite grann om dessa välsignelser, vilka de är. Barnaskap hos Gud innan världens grund blev lagd, utvalda därtill. Förlossning, förlåtelse, benådade, vishet och förstånd, kunskap om Guds viljas hemlighet. Nämligen detta att han i Kristus har för avsikt att sammanfatta allt i himmel och på jord. Arvslotten, hoppet som vi har i honom. Och så i vers 13 och 14: sedan vi har kommit till tro har vi så som ett insegel undfått den utlovade helige ande, en stämpel på den troende att han tillhör Gud, ett sigill, ett bomärke, ett Guds bomärke som tillkännager att vi är hans tillhörighet, som samtidigt är en underpant på det arv som vi har, en förvissning om att vi är hans egendomsfolk som inte ska vara kvar här nere utan som ska högre upp. Den helige ande är samtidigt en garanti på att mer ska komma. Och så kommer vi in i 15:e versen i första kapitlet och finner att efter denna lovprisning som Efesierbrevet har inletts med, så börjar nu en annan form av bön. I vers 15 läser vi: sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga, har jag inte upphört att tacka Gud för er. Nu kommer tacksägelsen igång efter lovprisningen. Och lägg märke till att han tackar Gud för två saker, nämligen de kristnas tro och de kristnas kärlek till alla de heliga. Det hör ihop, tro och kärlek. Det finns ingen levande tro utan kärlek. Luther sa att det är lika omöjligt för en levande tro att vara utan kärlek som det är för elden att vara utan värme. Och kärleken bevisas, den äkta kristna kärleken bevisas först och främst där i att den yttrar sig till dem som tillhör Gud, till de heliga. Om du har en sann kristen kärlek, så måste det visa sig i brödra kärleken till bröderna och syskonen i Kristus. Om ni har kärlek inbördes, då ska alla därav förstå att ni är mina lärjungar. Vi vet att vi har övergått från döden till livet. Hur då, Johannes? Jo, därigenom att vi älskar bröderna. Kärleken till bröderna är det slutgiltiga beviset tydligen på att vi verkligen är Guds barn. Om det saknas brödra kärlek i ditt hjärta idag, kanske du måste ifrågasätta huruvida livet verkligen fungerar där inne. Och så går han vidare. Och nu kommer han in i förbönsavsnittet, vers 17 och ner till 23. Nu börjar han bedja för Efesierna. Han har lovprisat Gud, han har tackat Gud. Nu först kommer han med förbönsämnet. Vad är det nu han beder om? För det första, lägg märke till att han riktar sin bön till Herren Jesus Kristi Gud, härlighetens fader. Han riktar sin bön till Fadern. Vi beder naturligtvis lite olika, du och jag. En del riktar sin bön direkt till Herren Jesus. Ingenting fel i det. En del talar till Gud. Andra säger: Fader, min himmelske fader. Inget sätt är fel av det jag har nämnt, men det är riktigt att i sin bön tilltala Fadern. Ta Jesu exempel, ta aposteln Johannes exempel, ta Paulus exempel. I tredje kapitlet kommer vi att se att han säger: för den skull böjer jag mina knän för Fadern. Och så börjar lovprisningen till Gud Fadern. En rätt, teologiskt sett rätt bön skall riktas till Fadern, till Gud Fadern, i Jesu Kristi namn och i den helige Andes kraft. Alla tre personerna bör finnas med i bönen, men den ska riktas till Fadern i Jesu Kristi namn. På grund av hans förtjänst kan jag nämligen komma till Fadern, och i den helige Andes kraft kan min bön bliva hörd hos Fadern. Så han riktar sin bön till Fadern. Och nu, vad beder Paulus om när det gäller Efesierna? Ja, man skulle kunna tänka sig att Paulus, du måste vara intresserad av deras hälsa. Sällan skriver man ett brev utan att tala om att man själv mår bra. Hur mår du? Är du frisk? Är du kry? Jag hoppas det. Men faktum är att jag har förgäves letat i något av Paulus brev där han uttrycker ett intresse för deras hälsotillstånd. Underligt nog. Nej, han liksom går helt förbi det och går till någonting som är ännu viktigare. Inte därmed sagt att han var ointresserad av deras hälsotillstånd. Men faktum är att han beder inte för deras hälsa. Och säkerligen fanns det många sjuka i Efesus och i andra församlingar till vilka det här brevet skulle gå. Han beder heller inte för deras välgång, ekonomiskt sett, socialt sett. Han visste att många av de här människorna led förföljelse och fick springa för sina förföljare. Men det bekymrar inte Paulus värst mycket. Gud välsigner, säger han. Ni har förmånen att också inte bara tro på Kristus utan också att lida för honom. Det tog han som någonting helt naturligt. Du ser, om Paulus skulle ha visat sitt intresse för sådana här saker som drabbar oss i denna jordiska kropp i första hand, så skulle den människa som nu var fullkomligt frisk och kry, som var fri från förföljare, kunna fråga: ja, vad behöver jag hos Gud då? Jag har min hälsa, jag har mina vänner, jag har mitt hem, jag har allt väl ordnat. Varför ska jag behöva Gud? Ja, du ser, Paulus nästan förutser den attityden och går rakt förbi dessa ytliga, yttre saker och går direkt till det som är viktigast. Vad beder han Gud om när det gäller Efesierna? Han säger: jo, att denne härlighetens fader må giva er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig själv. Han beder att de ska växa till i kunskap. I kunskap, det är vad han beder att de ska växa till i. Hur? Jo, genom visdomens och uppenbarelsens ande. Det är det en annan ande än den helige ande? Naturligtvis inte. Den helige ande är visdomens ande. Den helige ande är uppenbarelsens ande. Detta är den helige andes verk, att ge vishet, att ge uppenbarelse, det vill säga att avslöja det som nu är fördolt. Det är den helige andes verk. Så Paulus beder att den helige ande som bor i den, med vilken de har blivit stämplade och med vilken utgör en förvissning om att de ska högre upp en gång, att denne helige ande nu ska ge dem ytterligare vishet, ytterligare uppenbarelse, avslöja ännu mer vad som finns i Gud. Att den helige ande ska komma i kontroll och verksamhet i det troende. Precis som Jesus en gång sa att när hjälparen kommer, då ska han lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Ja,
Han ska förkunna för er vad komma skall. Han ska leda er fram till hela sanningen. Men inte på en gång. Det skulle vi aldrig kunna ta in på en gång. Det är lika som jag ser i Efesierbrevet, som ett stort slott med massor av underbara rum. Och den helige ande, han är guiden som välkomnar mig när jag stiger in i detta slott, när jag kommer till tro på Kristus, och ber att få ta mig runt i slottet på en intressant rundvandring och visa mig alla de tjusiga rummen. Det är bara ett fel med detta slott, och det är att varenda rum är becksvart. Inte beroende på att inte ljus finns där, men beroende på att jag i min naturliga människa är blind för vad som där inne finns. Så nu finns där gudomliga sanningar, men gudomliga sanningar behöver en gudomlig uppenbarelse om det ska kunna bli kända. Så den helige ande är där, och han tar mig runt, och han gör precis vad som Paulus säger i vers 18. Han beder att Gud genom den helige ande må upplysa deras hjärtas ögon, så de förstår vad de har i Gud. Så den helige ande tar mig till det ena rummet efter det andra. Men jag säger, jag ser ingenting. Var är ljusknappen? Och jag fumlar i mörkret, men jag hittar den inte. Och den helige ande säger, här är den. Och han tänder. Och plötsligt är det helt ljus. Och jag ser hela rummet i all dess glans och härlighet. Och jag är redo att hoppa av fröjd när jag ser nya sanningar, nya härligheter i Kristus. Detta är den helige andes uppgift, min vän. Att plötsligt ta bort den där blindheten som du har till sådant du ser i skriften och till i det första ögonblicket inte förstår. Men den heliges andes uppgift är att upplysa ditt hjärtas ögon så att du förstår, så att du ser. Det är hans uppgift. Du behöver inte gå omkring och vara blind för Guds härlighet. Paulus beder att han ska tända ljuset i tre tjusiga festsalar i slottet idag. Det vill säga i slutet av första kapitlet. Han tar ni oss med in i den första salen. Innan dess, låt mig få göra din uppmärksamhet på att det är hjärtats ögon som ska upplysas. Han säger inte intellektets ögon. Det är hjärtats ögon. Hjärtat står för integriteten av hela din personlighet. Du ser, Guds sanningar kan inte fattas bara med förnuftet, med intellektet. Här krävs ett ja från hela din personlighet. Att du med ditt förnuft säger ja, det betyder inte att vad Gud har att uppenbara för dig är emot förnuftet, så att det vore absurt. Men vad Gud har att uppenbara är många gånger över ditt förnuft. När du kommer in i en festsal, så kan du med ditt förnuft inte fatta att Gud har ordnat det så fantastiskt. Det är över ditt förnuft, men det är inte mot ditt förnuft. Men ditt känsloliv är också med. Hjärtats ögon ska upplysas, så att du när du kommer in i detta underbara rum, hela ditt hjärtas väsen, hela ditt känsloliv värms, fylls, gläds. Är det så underbart, Gud? Får jag hoppa en stund av glädje? Får jag ropa mitt halleluja, pris ske Gud till dig som har givit mig det här? Är det sant att det här rummet är mitt? Ja visst, säger den helige ande. Det här är vad Gud har gjort för dig i Kristus. Varsågod och stig in. Och du fattar ingenting, men du bara känner att det är sant. Och hela ditt väsen uppfylls av glädje och tacksamhet. Hjärtats ögon upplyses. Första rummet kallar Paulus för, så att ni förstår hurdant det hopp är var till han har kallat er. Förstår hurdant hopp är som ni har kallats till. Jag ska inte beskriva rummen, för jag har för avsikt att komma in i andra kapitlet idag. Men Paulus vill göra efesierna uppmärksamma på att ni måste förstå hur underbart det hopp är som Gud har kallat er till, och leva i det rummet och glädjas åt det rummets skönhet. Är det detta, Gud, som du har kallat mig till? Ja, det är detta som jag har kallat dig till. Det andra rummet som han snabbt leder efeserna vidare in i kallar han nu att de ska förstå och se hur rikt på härlighet Guds arv är bland de heliga. Att vi ska se hur härligt hans arv är ibland oss. Vårt arv och vår rikedom finns i Gud. Men ser du här, så säger skriften att Guds arv, hans rikedom, finns bland oss. Första rummet vill Gud visa oss någonting som vi verkligen kan glädja oss över. O, vilket hopp, Gud, som du har kallat oss till. I nästa rum så säger han, ja, men vet du vad jag gläder mig över? Nej, jag gläder mig över dig. Men Gud, är det sant över mig? Ja, ser du inte hur härligt mitt hopp, ser du inte hur härligt mitt arv är bland Guds barn? Vad gläder sig Gud över på jorden? Dem som han har fått förlossat. Vad gläder sig Gud över på jorden? Den som han har fått rättfärdiggöra genom tron på Kristus. I dessa människor har Gud sitt behag. I dem gläder han sig och säger, se, detta är mitt arv. Med dessa har jag för avsikt att en gång befolka himlen. Och Guds hjärta slår varm för hans barn. Och när jag inser det, att Gud gläder sig över mig, då gläder jag mig ännu mer. Är det verkligen sant, Gud, att jag, ofullkomlig, ofullständig, syndig och eländig, är föremål för din glädje? Ja visst, vet du inte att jag har förklarat dig utan skuld? Vet du inte att jag förlåtit dig all din synd? Vet du inte att jag så har skaffat att du plötsligt, när min son återinträder i universum, skall bliva passande för himlen? Jo, det är vad Gud räknar med, min vän. Ja, snart ska du se att han redan har insatt dig i det himmelska med sin son Jesus Kristus. Gud gläder sig över dig, min vän. Låt dina mindervärdighetskänslor få vika en stund. Ja, för alltid gärna. Du har ingen orsak att vara nedtryckt i stoftet och beklaga dig över din ynkliga personlighet. Gud har accepterat dig. Inte bara accepterat dig och satt godkänd. Ännu mer, han gläder sig över dig. Det är för att du är hans barn. Han har sin glädje i dig. Vet du om det? Gud är glad för dig. Tack och lov. Det tredje rummet. Jag vill att ni ska förstå, säger Paulus, hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror. Och vi kommer in som svaga människor i det tredje rummet, och vi står där i vår mänskliga svaghet och tycker att vår kroppshydda, den är ju bara mottaglig för bakterier. Tänderna blir det hål i. Håret tappar jag. Och glasögon behöver jag. Ibland kryckor och käppar. Jag blir sjuk. Vad är denna min kropp? Och så säger guiden, den helige ande, i det tredje rummet, vill du veta vilken kraft som Gud har lagt ner i din mänskliga svaga kropp? Nej, ja visst. Vad är det för kraft? Det är samma kraft som Gud verkade med när han uppväckte Kristus från de döda, när han återtog honom till himlen och när han placerade honom på tronen. Den kraften, min kristnas, mitt barn, mitt svaga barn, bor i dig, verkar i dig. Om också din utvärtes människa förgås dag efter dag, så finns där en kraft som framverkar den nya skapelsen mer och mer, så att din invärtes människa uppbyggs och tillväxer, blir starkare, blir friskare, grönskar, bär frukt ända in i ålderdomen, ända in i dödsbädden. Förunderliga under. Jag vill att ni ska veta om det, säger den helige ande. Gud fadern vill att du ska veta att denna kraft bor i dig. Är det så underligt, mina vänner, att när den helige ande ibland talar om att han bor här inne, så att jag känner det, det är som hela min varelse ville explodera. Bli inte så förvånad om Guds barn ibland blir lite högljudda. Det beror på att de inte riktigt kan med sin svaga kropp kontrollera den kraft som de känner ryms i detta svaga kärl. Det är liksom hela varelsen ibland ville explodera. Det är en himmelskraft, och den liksom inte riktigt passar för detta jordiska kärl. Den ska inte iklädas detta jordiska kärl för alltid. Detta jordiska kärl ska tjäna den helige ande. Ja visst, så länge vi vandrar här nere ska han genom detta svaga kärl kunna manifestera Kristi härlighet. Det är hans vilja. Men en dag ska detta förgängliga ikläda sig oförgänglighet och bli passande i en oförgänglig och evig tillvaro där ingen plåga ska finnas mer, ingen sjukdom, ingen nöd. Men nu är det visst en viss kontrast mellan detta yttre, det inre. Han uppväckte Kristus med denna kraft. Han satte honom på sin högra sida i det himmelska, över alla andevärldens furstar, väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Vi ska senare, när vi kommer in i 6:e kapitlet, ta upp vad som Paulus här talar om egentligen när han talar om andevärldens furstar och väldigheter. Att det rör sig om personer, personliga varelser i en andevärld som för våra fysiska ögon inte är synliga och registrerbara, men som likväl är en verklighet, skapade varelser som fallit ifrån Guds avsikt med detsamma och nu befinner sig i strid mot Guds verk i tiden. Men Kristus sitter på tronen över alla dessa ondskans andemakter så som segerherre. Och samma kraft som upphöjde Kristus till att vara segerherre över allt ont som finns i universum, samma kraft bor i dig, Guds barn. Samma segerkraft, samma uppståndelsekraft. Har du orsak att känna dig svag? Ja, så länge du ser på din kropp, sannoliken. Men om du ser på vad du har i Kristus, har du ingen orsak att beklaga dig längre. Är det sant att den kraften bor i mig? Ja, det är därför som det ska ske så. När den sista basunen ljuder och en överängels röst och en Guds basun, i det att Kristus återkommer, skall kunna ur gravarna återkalla de i Kristus döda kropparna. Och vi som ännu levas ska ryckas honom till mötes. Hur ska det kunna ske? Genom den kraft som man redan nu har nedlagt i oss. Och Paulus bara beder Fadern om att vi ska förstå att detta är sant. Se vad Kristus genomgick, säger han nu i 2:a kapitlet. Det har också vi genomgått, därför att vi är förenade och ett med Kristus. Det avslutar han ju 1:a kapitlet med att säga. Han gav honom åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen, till den är hans kropp. Och nu kan du inte skilja kroppen på så sätt att du skiljer huvudet från den övriga kroppen. Kropp och huvud hör ihop. Det finns ingen fungerande kropp utan ett huvud, lika lite som ett fungerande huvud utan en kropp. Är det inte en tjusig bild? Den säger oss faktiskt detta, att Kristus inte är fullständig och fullkomlig utan församlingen. Han hör ihop med församlingen. Ta bort församlingen ifrån Kristus och du har en ofullständig Kristus. Inte så att han i egenskap av Gud skulle sakna något, men i teologisk bemärkelse är det faktiskt sant att Kristus inte är hel och full utan församlingen. Han har valt att göra sig till en enhet med församlingen. Vinträdet kallar han sig, inte stammen. Vinträdet i vilket ni är grenarna, kroppen av vilket jag bara är huvudet. Vi hör ihop med honom. Det betyder nu, när vi kommer i 2:a kapitlet, att allt vad Kristus har genomgått, det har också vi som hör ihop med honom genomgått. Alltså har vi dött med Kristus, blivit begravna med Kristus, uppstått med Kristus till ett nytt liv. Det som dopet predikar om. Inte bara uppstått med Kristus till ett nytt liv, återgått till himmelen med Kristus. Och som han säger i vers 7, han har satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus. Vi är faktiskt inte på jorden en gång, verkade som Paulus menar. Nå, låt oss försöka förklara detta. Det var inte alltid så, säger Paulus. Det fanns en tid, Efesier, då ni var döda. Vadå? Jag har väl aldrig varit död. Om jag får leva så kanske jag dör. Du har varit död. Hur då? Inför Gud är människan död genom de överträdelser och synder i vilka hon vandrar, i vilka hon har sitt liv. Jag har aldrig varit någon större syndare. Nej, men du levde ditt liv, som man säger i vers 3, enligt ditt eget köttsbegärelse och gjorde vad köttet och sinnet ville. Du var helt enkelt genom din natur hemfallen åt vredesdom. Ja, inte bara ni efeser, jag också, vi judar, allesammans i samma hopplösa situation, döda inför Gud. Och det är svårt att förkunna denna människosyn. Det möter genast ett motstånd. Vadå? Jag är inte död. Bibeln säger så här: i förhållande till Gud saknar du andligt liv. Går tillbaka på ett historiskt faktum då människosläktet en gång valde att göra sig fri från Gud och gå sin egen väg. I samma ögonblick skedde det som Gud hade sagt, att om ni gör det så skall ni döden dö. Men Adam och Eva föll inte ned och dog den stund synden begicks. Men likväl så skedde en skilsmässa, och vad på Gud ankommer så är människosläktet dött inför honom från den dagen. I det att människosläktets gudomliga avbild har mist sin kapacitet att förhärliga Gud. Känslolivet, Guds frånvänt och självtillvänt. Förståndslivet, förmörkat i förhållande till Gud. Viljelivet, jag vill gå min väg. Och vi gick alla vilse så som få. Till var och en av oss ville vandra sin egen väg. Så är vi alla syndare, säger Paulus i Romarbrevet. Och saknar därför härligheten från Gud, livet i Gud. Ingen människa föds med andligt liv. Jesus säger, om en människa inte blir född på nytt så kan hon aldrig få se Guds rike. Detta är en svår förkunnelse, men den är viktig om den är sann. Är det sant, Gud, att jag inte av födsel och ohejdad vana har ditt liv boende i mig? Ja, det är sant, säger Jesus. Det är därför det ser ut som det gör i världen. Om människan vore god, varför en sådan värld? Där det finns mat som skulle räcka flera gånger om. Och ändå svälter majoriteten. Men vi behöver inte gå ut och fördöma det som finns där ute. Det är så lätt att göra det i sin godhet många gånger. Titta hur de krigar, titta hur de slåss. Vilka hemska människor, vilka hemska politiker, vilka ledare vi har. Och där hemma över köksbordet grälar du med din maka, med din make. Och så är det krig mellan barn och föräldrar. Slagsmål på skolgården. Spadar och hinkar går i luften i sandlådan. Var ligger skillnaden? När börjar krig? Vad är det som gör att jag aldrig har behövt lära min son hur han ska vara olydig, hur han ska vara uppstudsig? Men däremot har jag fullt sjå med att lära mina barn tacksamhet, hänsyn, ödmjukhet. Det som vi behöver för att kunna fungera tillsammans som män. Är det någonting fel i den mänskliga naturen? Nej, nej. Det är miljöfaktorerna. Skapa en fullkomligt socialt rättvis miljö och du får gudomliga människor. Skapa ett ekonomiskt rättvist system, säger marxisterna, och fängelserna behövs inte mer. Varför finns det fängelser på Kuba? I Ryssland? Inte bara fyllda med politiska fångar. Man har inte lyckats lösa problemen. Låt oss vara ärliga idag, mina vänner. Det finns en rot till på problemet som inga mänskliga filosofier eller politiska ideologier kan komma till rätta med. Vem kan stoppa kriget i sandlådan? Om du kan stoppa det, kan du också stoppa kriget i Angola. Det är mitt, det är mitt. Jag vill, säger mitt hjärta. Vet du, min vän, så länge du har kapaciteten att hata, att tycka illa om, har du också kapaciteten att mörda, fast du aldrig har gjort det. Men sätt miljöomständigheterna i ordning, kanske du skulle göra det. Så länge du har kapaciteten att känna åtrå och lust till honom eller henne som inte är din utan någon annans, så har också du möjligheten att begå äktenskapsbrott, skapa olycka i medmänskliga relationer. Så länge du har kapaciteten att avundas och se illa på att det går någon annan väg, så har faktiskt du också kapaciteten att stjäla och ta till dig av det som inte är ditt. Det var därför som Jesus gick rakt förbi alla miljöfaktorer och sa: det är från människornas hjärtan som det onda kommer. Onda tankar, tjuveri, äktenskapsbrott och så vidare och så vidare. Härifrån, säger Jesus. Men, säger han i nästa andetag, det är därför jag har kommit, för att få förvandla människan inifrån. Ni är döda nu. Ni har inte förmågan att göra det som Gud vill att ni ska göra. Ni är döda i förhållande till Gud. Men jag har kommit för att ta bort den onda roten och nagla den fast på korset. Besegra den. Ge dig ett nytt sorts liv inifrån och ut. Och lära dig redan här på jorden hur du kan segra över det ena än över det andra. Men förut var vi andligt döda, säger Paulus. Vi följde försten över denna tidsålders, över luftens härsmakt som han har nämnt och räknat upp i första kapitlets 21 vers. Vi följde honom. Vi gjorde vad han ville. Och det tog inte så värst mycket emot. Vi handlade helt enkelt enligt vår egen natur och gick vår egen väg. Och då kom vi snett. Och då manifesterade vi genom vårt liv, vårt tänkesätt, att faktum är att jag saknar det liv som kan göra mig behaglig hos Gud. Samvetet fördömde mig. Och när skrifterna uppenbarade sig i sin sanning, så var den helige ande där och lät mig få veta, som Jesus säger, sanningen om min synd, om min behov, mitt behov av Jesu Kristi rättfärdighet för att bli passande för himlen. Synd, rättfärdighet och dom som vilar över mig. Varför då? Du är i stad med att följa honom som är dömd. Denna världens första, han är dömd. Det är ute med honom, men det är också ute med dig om det är på hans sida, säger Jesus. Fredens barn, säger Paulus här. Ty över honom vilar Guds vrede, men också över dig om det är honom du följer. Men utifrån denna hopplösa situation, som här nu först slås fast, och på sätt och vis kanske inte så allvarligt om inte det vore sant, som Paulus också antyder, att Gud en gång för detta ska draga dig till doms, en rättvis dom, då varje mun ska stå tillstoppad och inte ett ord ska du kunna frammana till ditt eget försvar. Allt ska vara klart. Du ska bara säga: ja, Gud, det är sant. Det är sant, det är sant, det är sant, det är sant. Jag vet, det är sant. Men nu ska du få höra. Situationen kan radikalt förändras. Vi var döda. Vi var hemfallna åt vredesdomen. Men Gud har gjort någonting. Men Gud trädde in i historien för att förändra villkoren. Vers 4 säger han: men Gud som är rik, vad då på? Jo, på barmhärtighet. Vad mer? Jo, han är stor i kärlek. Gud kommer inte bara att reagera utifrån sin helighet. Det kommer han att göra en gång. Guds helighet måste få sin rättmätiga gång. Men min vän, Gud har också bevisat att han handlar i barmhärtighet och i kärlek lika mycket. Men Gud som är rik på barmhärtighet har för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, dig och mig, inte för det att vi var älskvärda. Vi var ju föremål för hans vrede på grund av vår synd, döda, skilda från hans liv. Hur kunde du älska oss, Gud? Därför att jag är kärlek. Därför att jag är rik på barmhärtighet. Du förstår, Gud är så rik att hans största glädje, det är att få ge ut. Och det gör han. Och det har han gjort. Gud älskar därför att hans natur är att älska. Hans kärlek frammanas inte av objektets attraktivitet, i det att han tänker: oh, vad älskvärd du är, människa. Jag måste få bevisa dig lite kärlek. Nej, men Gud älskar i ännu större bemärkelse utifrån den här principen. Guds natur är att älska. Han kan bara inte låta bli att älska. Hur bristfällig du är och hur totalt du är där i din frånvaro av älskvärda attribut, ändå föremål för Guds kärlek. Övernaturligt, jag är domlig. Det är det. Han som är rik på barmhärtighet, stor i kärlek. Vad har han gjort med oss? Han har gjort oss levande. Han har fött oss på nytt i Kristus. Han har gett oss liv. Kristus dog, uppstod. Du och jag har dött till vårt gamla liv, i vilket vi inte kunde förhärliga Gud, och fått ett nytt liv med nya kapaciteter, då vi av ohejdad känsla plötsligt upptäcker: men Gud, jag älskar dig ju. Vad är det du har gjort med mig? Jag är helt enkelt kär i dig, Herre Jesus. Jag har aldrig sett dig, men vad är det? Jag tycker ändå om dig. Nytt liv. Men Gud, vad är det? Bibeln förstår jag plötsligt. Det här är dyrbara ord. Det här, men varför hade jag aldrig fattat det här förut? Vad är det? Han har upplyst ditt förstånd. Men Gud, vad nu då? Jag är inte bara intresserad av att gå min egen väg. Jag har en vilja att vilja gå din väg. Det frågar jag aldrig efter förr. Vad är detta, Gud? Det är ett nytt liv med en ny vilja. Hela din personlighet, plötsligt ny. Vilja, känsla, förstånd. Ett nytt liv. Han har levande gjort oss med Kristus. Och av nåd är ni frälsta. Är frälsta. Det har skett. Och förresten, han har uppväckt oss med honom. Och vi ska sluta med den här versen. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Ibland betonar vi bara Romarbrevet 6 sanningar, där det står om att vi har blivit korsfästa med Kristus. Vi har blivit begravna och uppväckta med honom till ett nytt sorts liv. Och dopet markerar den upplevelsen. Är du inte döpt, min vän, så är detta vad du måste göra mycket snart. Bekänna din tro på Kristus genom att låta döpa dig och därmed bekänna att jag tillhör honom som har dött, blivit begraven, men uppstått för min skull. Men han har gjort någonting mer. 40 dagar efter uppståndelsen lämnade han denna jord, en förhärligad Jesus Kristus. Efter det att han lämnat jorden så insattes han i härligheten på faderns högra sida. Han sitter på tronen efter fullbordat försoningsverk. Ja, där är Kristus. Nej, där är du. Vad nu då? Här är ju jag. Nej, säger Efesierbrevet 2:7. Han har faktiskt inte bara låtit dig dö med Kristus och uppstått med honom. Han har faktiskt också sett till att du fått följa med honom till himmelen och satt dig med honom i den himmelska världen på tronen. Där är Guds församling, för Guds församling är ett med Kristus. Oh, fattar du denna sanning? Lite grann. Att redan nu ser dig Gud så som sittande med Kristus, segerrik över alla ondskans andemakter. Redan nu är din ställning i himmelen med Kristus. Du kan inte skiljas från honom. En gång ska din kropp förenas med honom och med din själ och din ande i det himmelska. Denna sanning börjar jag förstå. Jag kan inte säga att jag fattar den, men jag godtar Guds ord som säger att där är du, Roland. Och det är en skön förvissning om att har Gud redan insatt mig i denna segerrika ställning med Kristus, hur skulle jag någonsin kunna komma bort ifrån honom? Där är min ställning. O, att mitt liv stämde överens med denna höga ställning i Kristus, så att jag vandrade i seger över synd, så att mitt liv också kännetecknades utav detta nya liv som bor i mig. Det är min bön. Är det inte din bön? O, min vän, har du fått upp ögonen, hoppas jag, något mer på vad du har i Kristus idag. Tänk på de tre rummen. Tänk på hoppet han har kallat dig till. Tänk på den översvinniga kraften som han har låtit komma och bo i dig. Och tänk på att han har sin glädje i dig som Guds barn. Men inte förrän du blir Guds barn kan han ha sin glädje i dig. Men han längtar att också i dig som nu står utanför detta på nytt födelseverk få göra det verket, så att han också kan glädja sig över dig. Just nu står han där och väntar att få förlåta din synd, få försona dig med honom själv, så att du blir hans vän och föremål för hans glädje, och att han också får placera dig med Kristus på tronen. Idag är du välkommen till honom. Låt oss bedja. Fader, Vi tackar dig för dessa härliga sanningar som kommer till oss. Och vi upplever att det är någonting mer än vanliga mänskligt uttänkta filosofier och vanliga vetenskapligt hopkonstruerade formler, Herre, som vårt intellekt visserligen kan acceptera. Men här är någonting mer. Här är gudomliga sanningar som hela vår varelse krävs för att inbegripas i och glädjas och fröjdas åt. Låt någon komma in i slottet idag, Herre. Låt någon få känna härligheten utav din kärlek och din barmhärtighet den här stunden. Låt någon övergå från död till liv just nu. Amen.